Tack för att du genom dopet förenar oss med Kristus i hans död och uppståndelse. Hjälp oss att dag för dag leva i vårt dop och mogna i vår tro. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa den gammaltestamentliga texten som är från Andra Mosebok, det 14 kapitlet. Det handlar om när Israels folk kommer fram till Röda havet. Och då står det så här: Mose sträckte ut sin hand över havet, och Herren drev undan havet med en stark östanvind som blåste hela natten. Så gjorde han havet till torrt land. Vattnet klövs och israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet, medan vattnet stod som en vägg på båda sidor. Så levde de lyckliga i alla sina dagar. Ja, det står inte riktigt så, men någonstans i vår världsbild så tror vi det. Nu kom de fram på andra sidan stranden och allt var fixat och klart. Vi har väl en sån där barndoms sagoberättelse i oss ofta när vi tänker på kristenlivet. Jag menar det riktiga kristna livet. Då lever man lycklig alla sina dagar, sitter där på andra stranden av Röda havet i solstolen och njuter. Den här texten har alltid i kyrkan tolkats som en bild av dopet, en förebild av det dop som vi har i vår kyrka. Det handlar om att från fångenskap och från en säker död räddas. Faraos här kom ju efter, men på ett mirakulöst sätt så blir man räddad till livet, till en ny start, till ett nytt liv, till möjlighet att få börja om, att få bli befriad från allt som ligger bakom. Men vi som lever i en tid som ofta förtränger lidandet, prövningarna och förtränger svårigheterna, vi tror ju då, tänker oss, att det är det som är det sanna kristna livet, att så levde man lycklig alla sina dagar. Men att ha kommit igenom Röda havet innebär lika lite som att vara döpt att du är framme. Du är inplanerad på en livslång resa. Men i dopet så börjar den resan. Det är startpunkten. Du tillhör ett resällskap. För det är ju en gruppresa. Det är inte en individuell resa vi är ute på. Vi tillhör Guds folk. I dopet har vi fått alla nödvändiga färdhandlingar och resegarantier och tillgång till reseledning och resanvisningar. Vi får försmak på vad det egentligen väntar oss där framme, men vi är inte framme. För det, var hamnade nu Guds folk när de hade gått igenom Röda havet? Jo, de hamnade i öknen. I öknen i 40 år. En hel livstid i öknen. Och öknen ger oss ju många bilder. Och de flesta är inte positiva. Det är torka. Det är den förbrännande hettan som hotar allt liv, mitt kroppsliga liv och mitt andliga liv. Det är bilden av utmaning, Att inte orka, det är prövningar, det är faror, det är hotande död. En annan bild av öknen är också ensamheten, tomheten, förtvivlan, en bitande nattkyla, möjlighet till depression och känsla av övergivenhet. Och runt omkring finns det reella faror, skrämmande, hotfulla, och våra inbillade faror i våra mardrömmar. Och öknen är också risken att gå vilse. Det är bokstavligt talat livsfarligt att gå vilse i öknen. Och i Mosebok så läser vi vidare om deras berättelse hur Guds folk kommer till källor där vattnet visar sig vara odrickbart. Det finns alltså risken att det finns förhoppningar, förväntningar som visar sig inte hålla. Och hur stämmer nu det här överens med det jag sa om att dopet innehöll de nödvändiga färdhandlingarna och garantierna och tillgång till reseledning och reseanvisningar och en försmak om det slutgiltiga målet? Är inte det här snarast det här finstilta som brukar stå i alla resebroschyrer längst bak, det som vi inte läser, så att vi kanske kan känna oss blåsta på alla löften? Om du nu är så finstilt eller inte, det vet jag inte. Det blir egentligen någonting som handlar om livet självt och livets villkor. Man kanske mer skulle kalla det för saklig produktdeklaration. För det finns torka, det finns död och ensamhet, och det finns smärta i livet. Och vi är inte satta utanför livet, vi är satta i livet. Precis som Jesus delade livsvillkoren med oss, så är vi satta att dela livsvillkoren med varandra och med andra människor. Och vi är satta till att möta en död som Jesus, men vi har ett löfte om en uppståndelse som honom också. Och vi i vårt resällskap, vi är ju insatta som ett tecken för världen, så att världen ska se. Vi ska inte sitta där och vara glada över gåvorna vi har fått, utan vi ska komma och tänka på gåvornas givare, och vi ska visa för andra människor ett tecken, se hur de älskar varandra. I västvärlden så är vi nog väldigt ofta som barnen. Ni vet det här, man är ute på resa, är vi inte framme snart? Är vi inte framme snart? Och mer materialistiskt kan man säga det här med what's in it for me? Vad finns det? Vad har jag för vinst på det här? Vad finns det för materiellt att vinna på det här? Vad finns det för pengar? Får jag en komfortabel resa eller vad är det för någonting? Vi kanske istället ska välja den här strofen som ni känner igen från Karin Boye. Att nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. För du och jag är kallade till att bli förvandlade. Vi är kallade till att bli Kristuslika. Och vi kallar det till att bidra till att hela världen förvandlas. Och det är något oändligt mycket större. Det är ett löfte om en möjlighet till ständigt växande. Och det är ju så att det finns andra dimensioner än död och kyla i öknen också. Det finns ju oaser. Vad ser vi? Vilket, vad fäster vi vår blick på? Är det sanden eller i oasen som vi minns bakom oss? Eller den nästa oas som kanske finns bakom nästa sanddyn? För där finns ju ett överflödande liv och löften och framtidshopp. Och det finns också en oändlig skönhet i öknen. För det är en plats där himlen möter jorden. Inte bara i skönheten där borta vid horisonten, utan som en möjlighet i mitt hjärta. När jag blir mer fokuserad på gåvornas givare än på själva gåvorna. Men öknen är också en plats för beroende. Om jag någon gång skulle få för mig att jag skulle gå igenom hela Sahara eller Kalahariöknen eller Sinaiöknen, öken, då skulle jag först och främst vilja ha en kunnig guide. För jag är fullständigt övertygad om att jag är ute på en farlig väg och kommer att möta stora problem. Att kunna förstå naturens tecken, läsa vägen, hitta fram till det livgivande vattnet som jag kommer att behöva. Min överlevnad kommer att vara helt beroende av guiden. Det är oavsett om jag väljer en bra guide eller en dålig och opålitlig guide. Om jag väljer en guide som talar sanning eller en guide som bara säger det jag vill höra. Jag är lika beroende av dem. Vem jag än väljer, men konsekvenserna för mig blir väldigt olika. Och genom det här livets öken så blir ju frågan till dig och till mig: vem vill du och jag göra ditt hjärta beroende av? Och här börjar vi komma fram till det här med reseledning och resanvisning. Men även lite grann av det här med försmak om slutliga resmålet. För om vi läser vidare i Mosebok så känner ni igen det här med hur folket får manna och vaktlar under hela färden. Ja, maten, omsorgen, om det nödvändiga har vi löfte om. Vi får arbeta för att samla in det, men det finns att få. Men inte bara det jag tänker på. Utan vi läser också om hur folket leddes av Gud som en molnstod om dagen och en eldstod om natten. Man kunde bokstavligt se var Gud fanns, vilken väg man skulle gå. Anvisningen fanns där. Kommer ni ihåg det här när profeten Elia fick se Gud, eller åtminstone ana Gud? Han stod i en grottöppning och det kom mycket dunder, åska, eld och storm som föregick. Och varje gång så står det i Bibeln, när det var de här spektakulära händelserna, att Gud var inte där. Men sen kom det en stilla susning. Och där var Gud. Vi behöver nog lära oss att det ofta är i den stilla susningen. Det stilla som Gud talar till oss, inte i det spektakulära. Likaväl som vi måste lära oss att se att smärta och vånda finns i livet, så ska vi inte gå på och tro att det måste vara eldskrift på väggen varje gång. Det är ofta i den stilla som Gud talar till oss. Och vi har ju fått våra molnstoder, våra eldstoder, det som kan leda och hjälpa oss på den här vandringen. Om vi tittar omkring så ser vi ju varandra. Vi är ju ett resesällskap. Vi är satta att vara varandras stöd på den här färden. Vi har fått bönen som möjlighet att kunna tala med Gud. Men då är det viktigt också att vi kopplar på vårt lyssnande, inte bara kopplar på vår mun. Och så får vi tänka på att ofta så är svaren kanske den stilla susningen. Men för det är ett samtal mellan mitt hjärta och Guds hjärta. Vi har Bibeln som guidebok där kan läsa och se. Vad har Guds folk tänkt, gjort tidigare? Fått uppenbarat, hur har de agerat? Vad kan jag dra för lärdom av det på min färd? Så finns den här viktiga frågan som vi bör ställa oss varje gång vi står inför ett problem eller en vägskäl, en svårighet, en utmaning. Det är frågan: hur skulle Jesus ha gjort? För det tror jag är det bästa sättet att aktivera den gåva som vi har fått nedlagt i oss genom dopet, att aktivera Guds ande. Det är att säga: jag vill bli förvandlad, jag vill lyssna. Hur skulle Jesus ha gjort den här gången? Då kommer svaret att börja växa i oss, som också är en eldstod och molnstod reseanvisning från Gud. Och när du blir mer Kristuslik, så leder du mig rätt och tvärtom. Sen ska vi inte glömma bort den viktiga gåvan vi har fått, som ligger i dopets möjlighet, andens gåva, med en ny start. För vi kommer att snubbla, vi kommer att göra bort oss, vi kommer att gå fel ibland. Men då får vi komma tillbaka till förlåtelsens nystart i livet och se: nej, nu börjar vi om. Och Gud står där och tar emot och visar oss. För det är ju så att det finns en väg genom öknen. Det finns ett slut på öknen. Men öknen slutnar först på andra sidan. Och fram till dess så ska vi inte skrämma så mycket av öknen, skrämmas av problemen, utan glädja oss åt oaserna. Glädja oss åt vilan. Och glädja oss åt att vi inte vandrar ensamma. Vi har både människor och Gud med oss. För nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Får vi tänka på när vi lär oss att lyssna till den stilla susningen i bönen, från Guds ande och genom Bibeln. För målet är att vi förvandlas till Kristuslikhet. Och målet, det är vårt hemland på andra sidan öknen. Men det ligger en livstid bort.